Hej och välkommen till O-podden. Det här är avsnitt 17 i en podd som handlar om smart omställning och hållbar arbetsmarknad. I O-podden har vi den senaste tiden och avsnitten informerat, diskuterat och debatterat omställningspaketets nya omställnings- och kompetensstöd samt omställningsstudiestödet. Och vi som gör O-podden, det är jag, Gunilla Mild Nygren.
Och det är jag, Ann-Sofie Sjöberg. Och de här reformerna beslutades i riksdagen och lagarna, de trädde i kraft den 1 oktober. Så nu har det gått ett halvår och då kom ju också de här nya reglerna på LAS-området. Och det har inte skett på väldigt, väldigt länge, inte sedan lagarna infördes 82 faktiskt. Och de här förändringarna är ju en effekt av förhandlingarna, ett givande och tagande mellan parterna.
Och vissa har påstått att denna lag, alltså LAS, är djupt rotad hos i den svenska folksjälen, ska man kunna säga. Det är först in och sist ut som ska gälla vid uppsägningar, inget annat.
Och det är både som arbetsgivare och som arbetstagare som det är viktigt att känna till de här förändringarna och vad de innebär. Och det är därför vi har bjudit in Maria Elinder som är expert i arbetsrätt.
Välkommen säger vi till Maria Elinder.
Tack.
Kan inte du berätta lite om vem du är och varför just du är här och pratar om LAS, lagen om anställningsskydd?
Ja, det finns nog många som skulle kunna prata om LAS, men jag pratar om LAS utifrån perspektivet att jag har varit i den här branschen länge. Den lilla ankdammen som jag kallar den, partsvärlden. Mm. Jag började på Sveriges Ingenjörer för 20 år sedan. Som ombudsman och studentombudsman och har sedan förhandlat både teknikavtalet och IT-avtalet och en del andra avtal på Sveriges Ingenjörer. Och sen gick jag faktiskt över till arbetsgivarsidan därifrån och hamnade på Almega.
Så du har bägge delar?
Jag har bägge perspektiven. Och upplever att det är en fördel faktiskt, att man kan förstå båda perspektiven och har suttit i båda perspektiven. Jag var dessutom lokal ordförande för lokala facket på Sveriges Ingenjörer, så att jag har även varit förtroendevald. Och det ger också ett perspektiv, tycker jag, när man pratar i lokala planet och det centrala planet. Och sen har jag varit på Ledarna en sväng som lönebildningschef, och sen har jag varit tillbaka på Almega och även en arbetsgivarorganisation som heter Främja. Och sen startade eget och blev handelsresande i arbetsrätt, så att säga.
Då har du ytterligare ett perspektiv på helt enkelt arbetsmarknaden. Och jag menar, det är ju verkligen den svenska modellen vi pratar om här. Men det här LAS, det är ju verkligen, det är ju många förändringar som har skett. Egentligen och som betyder olika saker. Vi vill gärna gå igenom jag har hört det tidigare och du pratade lite grann om 6 större förändringar som har skett. Och det är både nya regler för uppsägning från saklig grund till sakliga skäl. Det är nya turordningsundantag. Det är också ny visstidsanställning, hyvling och uthyrningslagen. Det här tycker vi vore lite intressant att få grotta lite mer av. Så att lite lätt att förstå, vad blev de stora skillnaderna?
6 punkter i förändrad LAS helt enkelt.
Exakt.
Kortfattat.
Så ska vi säga att det här är ingen uttömmande lista.
Nej.
Det finns ju även förändringar i LAS som skedde förra sommaren. När vi pratar om informationsplikten då för arbetsgivaren, att den har utökats. Den kommer vi inte prata om idag, men bara så att man inte tror att det här är uttömmande.
Nej.
Utan det händer ännu mer saker faktiskt än så.
Nej, det är sant. Vill man veta ha helheten, då får man gå en kurs i arbetsrätt. För du är här som arbetsrättsexpert, men vi ska inte ge en kurs i arbetsrätt idag.
Nej,
men de viktiga sakerna.
Men vi kan väl börja med ettan då, helt enkelt. Det är en av de första som handlar om uppsägning. Och då är det väl en förändring där att man har gått från saklig grund till sakliga skäl. Men vad innebär det och är det egentligen en stor förändring?
Ja, precis. Nej, men det låter ju som att det är en väldigt stor förändring. Men jag upplever inte att det är det. Skälet att man vill ha ändrat den här är att man vill visa på att vi har gjort någon form av förflyttning. Och då finns det lite olika saker som man tittar på. Dels så ska man väl säga att den egentligen viktigaste delen, tror jag, när vi pratar uppsägning personliga skäl, är att man inte längre behöver göra en prognos. Tidigare har man behövt titta på att tror vi att den här personen kan förändra sig? Tror vi att det kommer blir bättringare eller kommer fortsätta som vanligt framöver. Och den har varit rätt svår att göra. Men nu tittar man mer på händelsen i sig och har uttalat att det är, och det är lite mer som när man tittar på avsked. Det vill säga hur stort brott mot anställningsavtalet är den här händelsen.
Mm.
Så det tycker jag har klargjort. Sen har man också varit tydlig med att sagt att praxis från arbetsdomstolen som vi tittar jättemycket på som arbetsrättsexperter, den gäller. Så det är ingen skillnad i, liksom i sak på det sättet. Så att, och sen så är det ytterligare en, och det är det här med antal omplaceringar. För det har också varit en ett frågetecken kring hur många omplaceringar behöver man göra.
Mm.
Och nu har man alltså då uttalat att det räcker med en omplacering.
För varje person,
för varje person innan man säger upp.
Mm.
Så det är väl de stora dragen. Jag vet också att man har pratat om det här med hänsyn till personlig situation. Och att man då förarbetena på den ursprungliga LAS så stod det att man skulle ta hänsyn till om man hade en stor försörjningsbörda eller om det var något så.
Mm.
Mig vetligen så har vi inte tittat på det. Inte sedan jag började för 20 år sedan. Nej. Så att jag tror inte att... att den har varit så avgörande. Men den har man uttryckt att det ska man inte.
Men egentligen ingen jättestor skillnad där. Nej. Men ändå en begreppsskillnad helt enkelt.
Precis.
Ja, men den andra punkten, den har väl i varje fall gett lite mer stora förändringar. Just det här att man får undanta 3 personer istället för 2.
Mm.
Och att det där blir skillnaden ganska stor just när det är arbetsbrist och man ska säga upp att man får behålla fler.
Det är en jättestor skillnad skulle jag säga. Mm. Alltså jag har ju då varit med i många arbetsbristförhandlingar där jag varit på mindre företag. För det är väl det vi ska säga, att den här undantagsregeln har funnits i LAS, men bara för företag upp till 10 anställda. Mm. Och under hela min förhandlingstid har jag aldrig riktigt fått någon reaktion på att företag vill undanta personer. Det är ganska förståeligt med ett företag på 10 anställda att man behöver göra undantag från turordningen för att faktiskt klara sin verksamhet.
Mm.
Men nu är det alltså då från 1 oktober förra året i höstas, så är ju då alla företag har rätt att numera göra 3 undantag. Oberoende storlek. Du kan vara 2 anställda. Ja.
3
i alla fall. Mm. Och 3 000. Den här frågan har blivit ganska stor i min känsla i de arbetsbristförhandlingar jag varit med om sedan oktober. Därför att det finns en ovana i att man får undanta. Och det är ju, när jag sitter i förhandlingar då med facken, då kan de tycka liksom att man på något sätt går förbi LAS. Att får ni bara ta bort de 3? Och det är ju det LAS säger.
Mm.
Om det inte är diskriminerande på något sätt. Och där har jag märkt att det blir vissa diskussioner om, är det här verkligen inte diskriminering? Är det inte ålder? Är det inte den här personen har varit sjukskriven? Alltså att man försöker hitta de här anledningarna till att man inte ska få använda undantagen.
Kan det bli så då? Finns det en risk?
Ja, det kan finnas en risk. Absolut. Jag tror också att vi är ovana att diskutera. För här blir det liksom lite tvärtom. För när du är inne i en turordningsdiskussion i en arbetsbrist, då pratar man om tillräckliga kvalifikationer. Man pratar egentligen inte om de som ska sägas upp, eller de som ska vara kvar, utan man pratar om de som ska sägas upp. Man försöker matcha in dem i turordningen.
Mm.
Här blir det tvärtom. Här ska man prata om de som ska vara kvar och att de är nyckelpersoner då för verksamheten. Så de diskussionerna blir liksom lite...
Mm.
Det blir svårt att hålla tunga rätt i mun när man ska prata om de här om vartannat. Det är nog min upplevelse. Sen tror jag att det är jättebra att vi faktiskt kan göra undantag. Jag tror att företag behöver det.
Och om det är ett större företag, då är det är inte 3 för hela företaget, utan det är per krets också.
Nej, det är per krets. Men det är per krets, och då pratar vi inte olika avtalsområden, utan vi pratar tjänstemän och arbetare. Så att det är inte om man har flera olika kollektivavtal spelar ingen roll, utan vi pratar tjänstemän och arbetare.
Mm. 3 av varje liksom.
Ja. Men sen är det ju också så att de som har kollektivavtal får göra ytterligare. För att lagen säger organisationsnumret. Och då kan det ju vara 20 eller 3000 anställda. Mm. Och du får fortfarande göra 3 undantag. Om du har kollektivavtal som lyder under huvudavtalet, vilket de flesta gör, så får man undanta 3 per driftsenhet, eller som arbetsplats då, om man ska översätta det till vanlig svenska. Och det är till och med så att har man bara en driftsenhet, en arbetsplats och kollektivavtal, så kan du undanta 4. Och så finns det ytterligare en procentregel, men den går vi inte in på för det är så komplicerat. Men om man gör större uppsägningar kan man också, ett företag som har stått många anställda, så kan man också göra en ytterligare en version. Mm. Men så att det är ganska stort avsteg från vi som är vana då att hålla på och jobba mycket med turordning och tillräckliga kvalifikationer. Då kommer in en parameter till, där vi inte bara tittar på tillräckliga kvalifikationer, utan vi tittar också på nyckelpersoner som man vill ha kvar i verksamheten. Mm.
Och det här var väl en ganska stor fråga i förhandlingarna, eller hur?
Ja, det var det.
Ja, just det. Och om det blir, det är väl först om ett tag, nu har vi väl inte kunnat sett hur det slår ut helt enkelt.
Nej, det har vi inte. Men det kommer komma, det är jag helt säker på. Att, det är det vi anar i diskussionerna, att det kommer försöka ramas in vilka undantag man får göra.
Ska vi ta nästa punkt som handlar om just när det är en uppsägning av personliga skäl.
Mm.
Så vid en tvist så består inte anställningen längre efter att uppsägningstiden har upphört, utan att den får sluta helt enkelt och får stöd av omställningsorganisationen.
Mm. Och det här är ju en av de stora, vid sidan av turordningsreglerna, en av de stora förändringarna för arbetsgivarsidan. Det här är en fråga som man har lyft i många, många år. Att det är väldigt, väldigt svårt att säga upp på personliga skäl i Sverige, eller har varit det. Därför att även om du har full bevisläge, det är alltså en person som kanske gör verksamheten illa. Om den då tvistar på det, så har man fått ta kvar den här personen i anställning fram tills dom har skett då i arbetsdomstolen eller i tingsrätt. Och då kanske man har varit tvungen att ha någon anställd i 18 månader som kanske då faktiskt förstör på arbetsplatsen.
Ganska jobbig situation.
Ja. Mm. Ja.
Men du, ska vi kanske berätta egentligen, vad är personliga skäl? Vi kan bara ta det helt
hårt för de som inte vet. Absolut. Jag brukar säga så här, att i Sverige så har vi två sätt att säga upp. Om vi nu borttar avsked, för det är ju inte någon uppsägning. Och då är det att du kan sägas upp på grund av arbetsbrist, eller så kan du sägas upp på personliga skäl. Och arbetsbrist, då handlar det ju om verksamheten. Alltså, vi vill organisera oss på olika sätt. Det har ingenting med personen att göra. Och är det inte arbetsbrist, då är det personliga skäl. För då rör det personen i sig, så att säga. Någonting man gör, ett beteende man har, en prestation som inte funkar. Att man inte kan samarbeta med sina kollegor. Att man, det är liksom en lång skala på olika saker som man kan göra. Så det är uppsägning personliga.
Ja, det är bra att veta att det är två.
Ja. Och det här med den här personen då får nu istället då direkt stöd av omställningsorganisationerna istället. Det här är väl inte väldigt vanligt förekommande, eller vad?
Att man blir uppsagd personliga skäl?
Ja, eller? Precis. Och att,
det är nog ganska vanligt.
Men att det blir tvist också?
Jo, det har varit väldigt vanligt eftersom att då har man ju fått behålla sin anställning. Så att jag skulle säga att man har tvistat både på små och stora frågor för att få behålla sin anställning. Och då får man ju också ett ganska mycket bättre förhandlingsläge om man sen ska lösa det här i en uppgörelse. Och det gör ju de flesta. De flesta hamnar ju inte i domstol. Så det som vi tror på arbetsgivarsidan är ju att det ska bli lättare att hitta överenskommelser. Därför att man inte längre har sin anställning kvar. Det blir lite tydligare. Sen ska man väl säga det också, att för att arbetsgivarna inte ska utnyttja det här läget, så har det ju också blivit så att det kommer straffa sig hårdare om man kommer till arbetsdomstolen och inte har gjort sitt jobb som arbetsgivare.
Inte har på fötterna.
Nej, inte har på fötterna. Nej. Och det är väl bra. Alltså, så att det blir en balans helt enkelt.
Ja, men då har vi rätt ut den frågan. Kan vi gå vidare till det här med ny visstidsanställning och särskild visstidsanställning. Tydligen heter det allmän visstidsanställning förut. Och oavsett vad det nu liksom här verkligen heter idag då, så har jag förstått att det här handlar om att man blir snabbare anställd. Förut var det efter 12 månader som man blev tillsvidareanställd, eller 24, och nu skulle man bli det efter 12. Är det så?
Alltså, det är ganska mycket förändringar. Då ska vi väl säga så här, de som har kollektivavtal behöver egentligen inte lyssna särskilt mycket på Sävan. För i de flesta kollektivavtal så har man ju egna visstidsanställningar. Inte alla, men många har egna visstidsanställningsformer. Så det här är de som går på LAS. Mm. Och de som i kollektivavtalet står att man går efter LAS helt enkelt.
Vad menar du här med egen visstidsanställning?
Jo, kollektivavtal kan ju många gånger ersätta lag. Vi ersätter hela lagar. En del har arbetstidsavtal som ersätter hela arbetstidslagen. Och många har då till exempel egna anställningsformer. Så de flesta kollektivavtal har själva mellan parterna kommit fram till vilka anställningsformer man ska ha i den branschen. På det kollektivavtalet. Eller så hänvisar man till LAS.
Mm. Just det. Så det här är LAS-regeln när man inte har ett kollektivavtal. Mm.
Och man kan väl säga den största skillnaden med SÄVA, som vi kallar det, särskilt visstidsanställning. Det är ju, precis som du var inne på, att man väldigt mycket snabbare får en tillsvidareanställning. Förut var det 24 månader och då hade man alltså antingen flera korta eller en lång sammanhängande anställning i 24 månader. Och när det har gått 24 månader så har man då en tillsvidareanställning. Det automatiskt går över. Man behöver inte fråga eller skriva på något, utan efter 24 månader så är man tillsvidareanställd. Mm. Och när det gäller SÄVA då, så har man då istället för 24 månader ändrat den till 12 månader.
Mm.
Och det är ju då en halvering.
Stor skillnad.
Ja, en stor skillnad, halvering av tiden. Men inte nog med det, jag vill säga. Utan många som använder den här anställningsformen är ju timanställda till exempel. Behovsanställda som vi pratar om. Och då kanske man jobbar en måndag, en onsdag. Och så blir man inringd nästa vecka och sådär. Och då i den här regleringen har man nu också sagt att jobbar du 3 pass eller fler under en månad, en kalendermånad. Då räknas all mellanliggande tid som arbetstid.
Okay. Mm.
Så jobbar jag då första och sista och ett pass i mitten.
Så är det
då
hela
räknas
månaden.
Hela månaden.
Ah, ja.
Och det här blir ett litet problem för många av de här företagen. Som till exempel har studentanställda.
Mm.
Som kommer in och ska jobba några timmar här och där. Kanske själva väljer när de ska gå in och jobba.
Mm.
Och så inser man då att man är ju 3 pass här. Varje kalendermånad och helt plötsligt är de tillsvidareanställda och kanske ska börja schemaläggas fast man pluggar och så är det, alla vill ju inte liksom, det passar inte alla. Nej. Att ha den här anställningsformen.
Mm.
Så det som är det är en stor skillnad att man blir tillsvidareanställd så snabbt, men också att man tjänar in tiden så snabbt och att arbetsgivaren också verkligen måste hålla reda på det här, för grejen är att den här alltså att man får räkna den här mellanliggande tiden, den gäller bara i vissa regleringar. Så det gäller också att både ha en sann lista och en fiktiv lista. Och så ska man hålla reda på det. Så att de här HR som jag har rådgivit i den här frågan, de sliter sitt hår så att säga. Att den är ganska
lite krånglig.
Den är lite krånglig att hålla reda på. Man kan avsäga sig faktiskt. Mm. Och det är väl något som är viktigt också att påpeka. Att när man väl har blivit, när man har gått över gränsen. Mm. Då kan man faktiskt komma överens med arbetsgivaren om att jag vill inte ha något tillsvidareanställning.
Mm.
Och så kör vi.
Mm.
På. Ja, och den regeln är inskriven i flera kollektivavtal när den här regeln också finns. Men vi menar då på att LAS ger den möjligheten också.
Mm.
Ja, då tar man ju bort den negativa delen så att säga för arbetstagarna egentligen. Mm. Men det, och sen har vi också det här med hyvling.
Mm.
Som jag gärna skulle vilja få lite förklaring på. Jag är lite dålig på att veta vad det egentligen är. Mm. Men det är också en ny en ändring i lagen kring detta också.
Mm.
Kan du berätta lite om vad är hyvling egentligen och vad har hänt nu med LAS?
Ja, vissa branscher är högst medvetna om hyvling. Jag skulle väl säga att detaljhandeln är den som hyvling används absolut mest. Och annars så, alltså när jag går ut och pratar med tjänstemän så är det ju ingen som förstår vad jag pratar om när man pratar hyvling. Men hyvling kan man säga så här att om du har 5 anställda och du måste ha 5 huvuden, men du måste också skära ner på verksamheten. Då går det inte alltid att ta bort en person. Alltså vi måste ha någon som öppnar och stänger och är där i mitten. Och då man ska följa alla andra arbetstidsregler eller alla andra regler så behöver man vara fler huvuden. Och då istället för att ta bort den där 5:e personen så sänker man sysselsättningsgraden på varje person.
Man hyvlar på toppen.
Man hyvlar liksom.
Mm.
Och som sagt, vissa branscher är jättevanligt, andra inte alls. Det som har införts nu, det är ju att man ska göra det i turordning. Och det betyder att, ja, det betyder ganska mycket. Först tänkte jag lite enkelt att ja, men då tar man ju bara den som är sist. Men det här blir ett pussel. För ska du liksom hyvla olika delar på olika personer, då ska alltså den som har varit anställd längst få minst hyvlat på sin tjänst.
Mm.
Och då gäller det att pussla om dem där så att det liksom blir rätt person får rätt mått helt enkelt. Så det är ju en del. Och där kan jag verkligen rekommendera att ska man hyvla, då behöver man prata med någon som är expert på de här reglerna så att man gör
rätt. En hyvlingsexpert.
Hyvlingsexpert, exakt. Det andra är att man också får omställningstid. Och det har också funnits i vissa kollektivavtal redan. Men nu finns det då, nu blir det då en regel för alla. Att man ska få en viss, förr i tiden då, före i 1 oktober 22, så behövde man då, så kunde man dagen efter få sin nya sysselsättningsgrad. Men nu har man då sin uppsägningstid, fast maximalt 3 månader på sig att ställa om sin sysselsättningsgrad.
Mm.
Så det har också kommit till.
Spännande. Det där det är lite, lite krångligheter som man faktiskt måste hålla koll på. Det är jätteviktigt ju.
Ja, men det är om hyvling att det kräver mycket matematik här. Men sen har vi ju en annan del som faktiskt har förändrats ganska rejält. Och det är den här uthyrningslagen.
Mm.
Om man är bemanningsanställd så kan man ju vara långtidsuthyrd. Mm. Och så den här lagen har väl nu blivit att man kan faktiskt bli anställd väldigt snabbt. Vad är det som har hänt där och vad måste arbetsgivaren och även arbetstagaren känna till? Och bemanningsföretaget?
Ja, det är precis. Det är en trepartsfråga där kan man säga. För det här är ju inte LAS utan här är ju då ändringar i en annan lag. Men vi har tagit med den här för att den påverkar, den var ju med i själva uppgörelsen. Och den handlar väl om egentligen att många fackförbund kanske inte är jätteförtjusta i bemanning. Om man vill liksom begränsa den på något sätt. Man uppfattar att det är som visstidsanställningar fast hos en annan person då. Eller hos en annat bolag. Men det man kan säga det då är att här är tanken att om jag är uthyrd längre än 24 månader, ja men då har jag varit så pass länge på den här verksamheten att man skulle kunna se att det finns inte bara ett tillfälligt behov utan att det finns också ett längre behov av att ha den här personen på plats. Och det är en personlig rättighet vilket gör att det här blir lite rörigt. Så att även om jag har varit på 3 olika bemanningsföretag under den här tiden så har jag fortfarande rätten som person. Och det gör ju att man kan inte säga som arbetsgivare till sin bemanningsleverantör att kan du hålla reda på hur länge Pelle här har varit inhyrd. Det. Utan det är liksom jag som inhyrare som måste hålla reda på hur länge den här personen har varit på den här. Och det är samma driftsenhet som vi pratar om. Det är inte på samma företag utan samma driftsenhet är det 24 månader.
Mm.
Så att när det har gått 24 månader då ska man inom en månad som inhyrd få ett erbjudande om att antingen få en anställning eller en peng. 2 månadslöner. Eller 3 i vissa kollektiva eller i huvudavtalet med LO. Och då ska man få de pengarna utbetalda.
Och då får man inte vara kvar längre?
Jo, då blir man kvar.
Du får vara kvar ändå?
Antingen så är du kvar som anställd eller så får du pengarna och så får du fortsätta. Mm. Och det här är då ett engångserbjudande. Så sen, om jag fortsätter att vara alltså jag tackar ja till pengarna och säger så här, men jag tar pengarna, ni behöver inte anställa mig. Då kan jag fortsätta vara inhyrd där i all framtid.
Och du är anställd då via ditt bemanningsföretag?
Precis. Det som är lite lustigt i den här lagen är att man behöver alltså inte säga upp sig. Om jag blir erbjuden en anställning då hos min inhyrare så behöver jag alltså inte ens säga upp mig hos mitt bemanningsföretag. Utan det är bara...
Nej, det är bara bye-bye.
Bye-bye.
Ja. Jag höll på att säga, får man göra så enligt lag? Men
ja,
man får det enligt uthyrningslagen.
För mig blir det lite märkligt eftersom att bemanningsföretag är ju en arbetsgivare som alla andra.
Här delen har man inte hört så mycket om, tycker jag. Hur väl känt är det?
Jag tänker att det är ju 24 månader från 1 oktober 22. Det första kommer att gå över. Så att vi kommer höra mer om det här efteråt. Den stora frågan har egentligen inte varit de här reglerna jag har pratat om nu. Utan den stora frågan har varit, vad är bemanning? och vad är konsulteri?
Säger bemanningsföretagen själva?
Ja, bemanningsföretagen själva, de är rätt klara på att de är bemanningsföretag, de flesta. Och det, men det är väl alla våra konsultbolag som vi har. De upplever ju inte att de är bemanningsföretag, utan de upplever ju att de levererar någonting annat. Och det här är inte helt glasklart. Vissa tjänster kommer att vara glasklara.
En ensam konsult som hyr ut sig själv?
Nej, men där,
inte de.
Nej,
inte de.
Där,
de
har
inte
där har man sagt att det är...
Men konsultföretag skulle precis. Kunna vara.
Ja, det är vissa är det ju ganska solklart, men det kan ju verkligen bli väldigt polemik kring vad som är vad.
Så det här tror jag, det här
det
är verkligen fortsättning. Ja, det här är fortsättning följer. Den här kommer bli en stor diskussion, tror jag, faktiskt. Var man hamnar.
Vad är det mer så här som det liksom surras om ute i, när du pratar arbetsrätt och LAS och så, när du är ute både på arbetsgivarorganisationer och fackliga? Vad är det liksom man, vad finns oron? Vad pratar man om?
Alltså nu...
Eller oron, kanske positiva saker.
Med risk för att datum bemärker den här podden. Så nu har ju varit märkesättning i helgen.
Precis.
Så just nu har det liksom inte funnits någon annan fråga. Och inte ens våra medlemsföretag. Nu sitter jag ju på en arbetsgivarorganisation, men de medlemsföretag som ringer vill ju också, alltså det är ju märket vi pratar om.
Avtalsrörelsen
tar liksom allt syre, kan man säga. Men sen har det ju varit väldigt mycket arbetsbrist senaste. Jag tror att jag såg senaste siffran från den här arbetsgivarorganisationen som jag är på nu, så tror jag att joursamtalen som vi har då in har liksom ökat i omfattning när det gäller arbetsbrist med 27% eller något sånt där sedan november. Så att det är jättemånga som håller på med arbetsbristsituationer. Så att turordningen är ju en stor fråga.
Exakt. Så när avtalsrörelsen är över så kanske det kommer mer diskussioner kring det här också. För då blir det ju också verklighet på ett annat sätt. Som det inte riktigt har hunnit bli ännu. Faktiskt.
Och sen tror jag, när man, om man nu ska utifrån de här punkterna, så kan man väl säga att eftersom jag då sitter på en arbetsgivarorganisation där de flesta har kollektivavtalsreglerade anställningsformer, så är ju inte SÄVA någon stor fråga.
Nej.
Till exempel. Det är den säkert... ute på företag utan kollektivavtal så är det nog en stor fråga, tror jag. Men sen är det ju uppsägning personliga skäl, inte heller någon, tror jag, riktigt som har uppfattat vad de stora skillnaderna är. Så där tror jag inte heller att det liksom, det sålar inte så mycket. Utan där jag ser att det är stora diskussioner, det är ju turordningsfrågorna. Och där märker ju vi att det blir en diskussion både från fackförbunden, alltså vi hör ju genom medlemsföretagen att de blir ifrågasatta. Och att det blir så mycket diskussioner kring turordning. Så det tror jag, det kommer nog ligga kvar ett tag till. Alltså innan vi vänjer oss och hittar procedurer. Och
också kunskap och information, tänker jag. Så det var väl jättebra att du kom hit idag och berättade lite mer om faktiskt vad som gäller.
Det
är spännande.
Men jag följer väl som alla andra ekonomi och allting. Om man tittar på räntor och inflation och liksom allt. Och nu verkar det väl som att det ändå finns någon form av ljuspunkt efter hösten 23. Och det hoppas jag ju också.
Vi ser ljuset i tunneln. Men om man behöver säga upp så kan man ju verkligen lyssna på den här podden och få hjälp i de absolut viktigaste punkterna som vad som gäller i LAS idag.
Ja, perfekt att det har blivit nya regler som man behöver känna till. Tack så jättemycket, Maria.
Stort tack. Hej då.
Vill du veta mer om smart omställning och hållbar arbetsmarknad så finns O-poddens alla avsnitt där poddar finns. Och följ oss gärna på LinkedIn.
Ja, och hör gärna av er till oss med kommentarer vad ni skulle vilja veta mer om och lyssna på. Vi finns för er.
Absolut. Så länge så säger vi hej då, så hörs vi igen.
Det gör vi. Hej då!